Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Apostlagärningarna 1:8. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Matteus 28:20. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Markus 16:20. De gick ut och predikade överallt och Herren var med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Apostlagärningarna 2:47. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Mina vänner, Hebreerbrevet 13:8. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Amen. Jesus Kristus är vägen till Gud, vägen till Guds rike. Jesus är Gud och Guds rike är inom räckhåll för dig och för mig. Vad du än kämpar med i ditt liv, hur stor sorgen, tvivlen, kampen, såren, synden än må vara, så är Jesus större. Han har makt att förändra varenda situation. I Jesus finns räddningen. Och det är de goda nyheterna, evangelium om Jesus Kristus. I Romarbrevet 10:9 står det: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre. Och han gav av sin rikedom åt alla som åkallar honom. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad eller frälst. Amen. Det är evangelium vi pratar om idag. Det är evangelisation vi ska prata om idag. Det är Jesus Kristus det handlar om. Jag heter Johan Jordeskog förresten, jag är pastor här i församlingen. Kul att se er. Mår ni bra? Vänd er till någon som säger brev och säger, du ser snygg ut idag. Vi är inne i en serie som heter Gimme Five. Det kan ni göra till någon också. Vänd er till någon och gör en Gimme Five. High five. Give me five, som betyder ge mig fem ungefär, om man skulle direkt översätta det. Och det syftar på de fem tjänstegåvorna som är beskrivna i Efesierbrevet 4:11 i Bibeln. Där det står att Gud gjorde några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, till herdar och till lärare. Och vi kan ta lite repetition, ja, där har vi det bibelordet. Och tidigare står det också så här: var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till evangelister, herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga. Vi flyttade hit förresten. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det här är vad de här funktionerna, de här gåvorna, de här olika tjänsterna i församlingen ska leda till. Att göra de heliga mera fullkomliga. Och det här har vi talat om tidigare veckor, men lite repetition, eller om du är här första gången så blir det kanske nytt. De heliga, det är de som tror på Jesus Kristus. De som har fått sitt liv förvandlat av Jesus, det är de heliga. Och de ska bli mera fullkomliga. Och det här ska syfta till att hjälpa varje medlem i församlingen, i Guds rike, att utföra sin tjänst. Att få leva ut det som Gud har kallat oss att leva i. Att inte bara sitta ner och ta emot, utan få ge ut av Guds nåd, Guds kärlek till fler. Så att Kristi kropp byggs upp. Församlingen är Kristi kropp, så kallas den. Och den ska byggas upp, precis som när vi tränar på gymmet eller så där, bygger upp vår kropp. Så vill Kristus bygga upp sin kropp, sin församling, så den blir stark, kraftfull och kan vara med och förvandla den här världen. Och för att vi ska nå en enhet och en mognad. Att församlingen får enas och den får mogna, den får växa sig starkare och mognare. Det är syftet med de här tjänstegåvorna som beskrivs, de här fem. Och det är Guds plan för att det verk han har påbörjat på jorden ska fullbordas innan han kommer tillbaka. Jesus kom ju till jorden och började göra någonting. Det kanske ni har märkt om ni har läst i Bibeln eller hört någonting om Jesus. Han kom hit för att egentligen sätta stopp för Satans verk på jorden som förstör, som är destruktivt, som får människor att må dåligt, som slutligen leder till död. Han kom för att sätta stopp för det och komma med liv, upprättelse och i slutändan evigt liv. Och han gjorde det genom under och tecken och genom att undervisa och berätta om Guds rike. Och sen samlade han människor runt sig, lärjungar som han tränade upp att göra samma sak. Och han skickade iväg dem och sa, nu får ni göra det här. Och efter sin död, när han har uppstått igen, så säger han det till de som följer honom, att nu ska ni gå ut och göra mitt namn känt, fortsätta sprida mitt rike över världen. Så det som Jesus påbörjade på jorden, det fortsätter idag. Det håller fortfarande på. Men nu sker det genom församlingen som är Kristi kropp. Och för att det ska kunna funka så måste alla delar av Jesu tjänst vara i funktion även i församlingen. Jesus hade ganska mycket i sig. Han var Guds son. Det är inte så många av oss som är det på det sättet. Han var ju unik på det sättet. Och Jesus var den stora aposteln. Den som startade upp, den som hade de stora visionerna. Han var den sanna profeten. Han hörde hela tiden vad fadern sa. Han gjorde ingenting annat än vad fadern sa, står det till och med. Han var den tydligaste evangelisten. Allt Jesus gjorde ledde till att människor kom till tro på honom och på Guds rike. Han var hela tiden visade, demonstrerade Guds rike på olika sätt. Han var den gode herden. Han var den kraftfulla läraren. Och nu ska de här tjänsterna som Jesus bar på och som var hans karaktär vara i funktion i församlingen. För att vi ska fortsätta göra det Jesus har kallat oss till. Är ni med? Gött. Det är bra. Är ni glada för det? Bra. Alla såg så lite dystra ut. Ni får vara glada i kyrkan också. Det är okej. Det finns ju andra gåvor beskrivna i Bibeln också. Jag vill bara förtydliga det. Än de här fem. Man får inte tro sig. Men oj, vem av de här fem är jag nu då? Och är jag ingen? Vad händer då? Liksom? Eller sådär. Utan det finns ju beskrivet andra liksom andliga nådegåvor som det står om. Och andra typer av karaktärsdrag och gåvor som Gud ger till sin församling. Gåvan att bota sjuka, gåvan att höra Guds röst, trons gåva, tungotalets gåva. Det talas om gästfrihet, konstnärlighet och så vidare. Det finns en hel rad liksom med grejer som vi kanske ibland känner igen oss mer i. Liksom. Ja, men det där är jag. Liksom, och sådär. Men de här fem i Efesierbrevet 4 och 11, det är funktioner som måste finnas. Och kanske mer på ett sätt handlar om ledarskap liksom, och hur församlingen leds in i de här olika funktionerna. Och alla ska ju fungera i alla dessa fem. Men de som har fått gåvan, eller de som är gåvan till församlingen, deras främsta uppgift är att väcka detta i fler. Den som är evangelist, han väcker evangelisation i församlingen. Den som är herde, han väcker herdeskapet i församlingen. Och får hela församlingen att vakna på alla områden. Blir det bra, Christian? Gick ingen vidare. En del har fått persiennens gåva. Under 2 veckor så har vi pratat om först läraren som står här borta. Och sen herden som står här. Och idag är vi framme vid evangelisten. Och de är två oerhört viktiga gåvor. Läraren som lär ut Guds ord. Som får oss att bli förälskade i Guds ord. Som får Guds ord att bli levande. Som får oss att känna att det här är på riktigt. Bibeln är det vi behöver. Liksom. Guds ord är viktigt. Herden, otroligt viktig gåva, viktig tjänst. Som jobbar väldigt mycket med enheten i församlingen. Få människor att känna sig välkomnade, inneslutna, burna. Superviktigt. Och det här är också två tjänster som vi tycker väldigt mycket om, eller hur? Man älskar en duktig bibellärare och en herde. Liksom. Det finns ju ingen som inte tycker om herden. Alla älskar herden. Liksom. Man vill krama honom. Nu har vi kommit fram till den första tjänsten som kanske är lite mer sådär, utmanar lite mer ibland och är lite mer så att vänta nu, vad säger du? Och då har vi inte kommit fram till aposteln och profeten än. Utan det är evangelisten vi ska prata om idag. Det här är ett E, ifall ni undrar. Ett litet E. som är väldigt stort. Evangelisten är ofta lite mer utmanande, lite mer på, lite mer utmanar status quo lite mer. Sådär. Få folk att känna lite mer skuld. Sådär, att, oj, kanske borde ha gjort lite mer. Sådär. Men på ett bra sätt. Det är viktigt. Jag ska berätta en rolig historia som jag tycker passar bra i det här läget. Det är ju jakttider nu. Hur många har varit ute och jagat? Är det någon som jagar? Hanna har jagat lite. Och där var någon mer. Det var inte så många jägare här. Ni är väldigt blyga jägare.
Ja.
Det finns en rolig historia om en evangelist och en herde som var ute och skulle jaga. Och de bodde i den här stugan. Och så när de kom dit så säger herden direkt så här: ja, jag fixar lite mat, jag gör det ordning, jag gör mysigt här inne, jag bäddar och gör fint. Så det gör herden, det är hans längtan liksom. Och evangelisten är bara, ja, gör du det, jag ska ut och jaga direkt liksom. Han bara, in med väskan i huset och så bara direkt ut och jaga. Och så springer han runt i skogen och herden håller på. Han kokar mat, det börjar lukta gott. Han tänder lite ljus, han gör fint inne i huset. Och så bara hör han någonting braka upp i skogen. Och han öppnar dörren och kikar ut. Liksom. Då ser han, då kommer evangelisten springande liksom, i full fart. Så här. Jagad av en stor björn liksom. Som kommer efter honom. Så här. Och han tänker, åh nej, nu måste jag rädda min vän här. Så han öppnar dörren. Så här, bara. Och han ropar, öppna dörren, ropar evangelisten. Ja, han öppnar dörren. Så här. Och evangelisten kommer springande så här. Och björnen kommer efter. Och herden bara, nu måste jag rädda honom. Och så precis när han kommer framför dörren så bara kastar sig evangelisten åt sidan. Så här. Han springer inte in, han hoppar åt sidan istället. Och björnen rusar rakt in. Liksom. Och evangelisten stänger dörren liksom, och låser utifrån och bara, ta hand om honom, jag springer ut och hämtar en till, säger han. Och så sticker han ut i skogen igen. Och lite så kan det nog vara. Och kanske ska vara. Evangelisten är ute liksom hela tiden. Fokus på nya människor. Vi måste vinna nya människor. Alla måste få höra om Jesus. Och herden kanske går och tänder ljusen och gör fint det hemma. Liksom. Och så kommer evangelisten med ett gäng. Bara, här är ett gäng. Ta hand om dem. Liksom. Jaha, okej. Okay. Och så får herden göra det. Med hjälp av läraren och alla andra som behövs. Evangelisten är en som förkunnar goda nyheter. Ordet evangelium betyder just goda nyheter eller glädjebudskap. Gospel säger man på engelska. Evangelium är det grekiska ordet. Och det betyder just goda nyheter. Och en evangelist, och det är ordet som används i Efesierbrevet 4:11. Evangelista står det på grekiska. Det betyder en förkunnare av goda nyheter. Alltså en som talar om de här goda nyheterna. Förklara dem, berätta dem, bara liksom talar ut dem. Så här är det. Gud är god. Liksom. Och när man säger ordet evangelisation bland människor som är uppvuxna i kyrkan så har jag märkt att det väcker ofta väldigt mycket känslor. Många reagerar så här, oh nej, oh. Och så tänker man på någonting att man har stått på stan någon gång och ska sjunga fast man inte vill liksom, ihop med folk som man inte riktigt trivs med och så ska man försöka liksom... Kom och tro på Jesus fast jag vill inte vara här. Liksom sådana känslor får en del. En del andra märker de tänker på någon slags tv-evangelister eller någon stora förkunnare så här, som har ett maner när man springer runt och skriker och ropar och det är mycket så här. Oh, och så känner man lite så här, oh, det där känns onaturligt och läskigt. Och så blir man lite rädd för det också. Och en del andra känner, oh, evangelisation, underbart. Det är det här det handlar om, det är det här jag längtar efter. Och jag hör kanske mest till den senare. Där. Men det finns en del sådana rädslor. För det är klart att det här är människor som kanske ofta just... De vill någonting, de vill ut, de vill vinna människor, de är på. Och är man inte riktigt sån själv så kan man ibland känna lite... Hjälp, vad händer där? Liksom? Och det är okej, okay. Vi är olika. Men rädslan för avarter eller de gångerna det har gått fel får inte stoppa oss från att utföra uppdraget som Jesus har kallat oss att göra. Hörde ni det? Rädslan för avarter som säkert finns och har funnits får inte stoppa oss från att utföra det uppdrag som Jesus har kallat oss till. Är ni med på det? Jag har stått mycket på gator och torg och rappat och spelat teater och jonglerat och predikat. Och jag älskar det. Jag tycker det är jätteroligt. Jag älskar att se människor ta emot Jesus för första gången. Få höra evangeliet för första gången och förstå för första gången att är det här Jesus Kristus står för? Är det här som är Gud? Får bryta ner fördomar och hjälpa människor att inse vad det handlar om. Jag gillar det. Men är gatu evangelisation, liksom, att stå på torget och sjunga och spela eller vad man nu gör, är det enda sättet att evangelisera? Absolut inte. Är det bästa sättet att göra det på? Verkligen inte. Ska vi sluta göra det? Nej, det ska vi inte. Är ni med? För det finns olika sätt och det behövs olika sätt att presentera evangeliet för folk. Det finns lika många sätt att presentera evangeliet för folk som det finns människor, skulle jag vilja säga. Och vi behöver inte begränsa oss så mycket. Snarare bli ännu mer kreativa och hitta fler sätt. Hur gör jag det bäst? Istället för att säga, nej men sån är inte jag, så jag tänker inte hålla på med och prata om Jesus. Utan istället säga, okej, men hur kan jag göra det på ett sätt som är trovärdigt för mig? Och som funkar, hur kan jag nå människorna omkring mig? Och det finns massa olika typer. Det finns relationsbyggaren. Den som är fantastisk på att bygga relationer. Möta människor, liksom bygga upp ett förtroende och genom det berätta om sin kristna tro. Det finns den intellektuellt argumenterande. Den som kan på ett intellektuellt plan förklara, liksom, bryta ner tankemönster tills folk säger att det är logiskt att tro på Gud. Det finns en logisk konsekvenskedja här. Det finns ett sätt att tänka kring Gud som är viktigt. Det är ett sätt att nå ut med evangelium. Det finns den konfronterande typen som kanske går på som en bulldozer. En del människor behöver det och uppskattar det. Tack att du vågar utmana mig. Det är ingen annan som gör, liksom. Bara kommer med sanningar från Gud och bara trycker på. Men det gäller att känna att det är rätt läge att göra det. Det är inte alla som uppskattar det. Men det behövs ibland. Det finns inbjudaren. Den som är så otroligt duktig på att bjuda in människor. Bjuda med hela tiden. Kom med oss, vi ska göra en sak. Häng på, liksom. Och så bjuder man in folk i Guds rike på det sättet. Det finns tjänaren. Den som är otroligt tjänande, som tjänar andra människor. Och genom det blir ett vittnesbörd för Kristus och leder människor till tro. Och så vidare. Det finns 100 000 andra sorter också. Och det viktiga är inte att hitta rätt sätt. Hur ska vi evangelisera på rätt sätt i vår församling eller så där? Utan det viktiga är att Kristus blir förkunnad. Det finns ett ganska roligt ställe i Filipperbrevet 1:15-17 i Bibeln. Där Paulus skriver så här. För de har tydligen klagat till honom att det finns folk som håller på att predika fast de är inte helt trovärdiga, de är inte riktigt med och de vet inte riktigt varför de gör det så där. Och är det liksom helt på riktigt? Är de verkligen kristna och så där? Eller vad har de för, har de dolda motiv så där? Och då svarar Paulus, jag tycker det är så skönt hur han svarar i vers 15. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Och så tänker man, nu ska han säga, säg till de där bråkmakarna, liksom, sätt stopp för vad de håller på med. Men istället säger han, än sen, falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad. Och det glädjer jag mig över. Det är ganska skön inställning tycker jag. Pragmatiskt, liksom. Ja, men det funkar. Folk får höra om Jesus. De har inte helt rätt motiv. Så att Kristus blir förkunnad. Och det är bra. Det är i alla fall bra. Sen vet vi att Paulus också går till rätta med människor och sådär. Det är inte att han är helt blind för när det går överstyr eller så. Men det är nog en skön grundinställning tycker jag. Kristus behöver bli förkunnad. Hellre på fler sätt än på färre. Colin Dye som är pastor i Kensington Temple, en av de största pingstförsamlingarna i London, i England. Han har sagt så här. Utan evangelisation är kyrkan alltid bara en generation ifrån utrotning. För Gud har inga barnbarn, bara barn. Den kan man suga på en stund. Det är ett ganska bra uttalande tycker jag. Utan evangelisation, om vi inte förkunnar Guds budskap, då är kyrkan alltid bara en generation ifrån utrotning. För Gud har inga barnbarn, bara barn. Alla måste få höra om Jesus på sitt språk, på sitt sätt. Så att man förstår vad det handlar om. Bibeln är väldigt tydlig med att det här är vårt uppdrag. Det är det sista Jesus säger, eller hur? Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att uppfylla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och han säger det gång på gång och han liksom uppmuntrar. Det är svårt att komma undan liksom, att det här är tydligt budskap till dem som tror, att dela det med andra. Precis som Ernst sa i filmen i början här, att när han hade fått ta emot Jesus, när han hade valt att följa Jesus, då upplevde han hur Jesus själv sa till honom, nu måste du berätta det här för dina vänner. Det är liksom den naturliga fortsättningen på att blir vi förälskade i Kristus så vill vi berätta det för fler. Vi måste utbreda Guds rike. Det är den vägen Jesus har kallat oss att gå. Och den första församlingen, när vi läser i Bibeln, de levde i detta. Det var ju deras livsstil. Det var ju så det var att vara kristen. Att andra människor hela tiden fick höra om Jesus. För man berättade om det. De behövde inte ha speciella evangelisationskampanjer. Eller göra liksom en evangelisationssatsning eller något sånt där. De bara levde sitt liv med Kristus. På torgen, på arbetsplatserna, i hemmen, i templet. Överallt där de rörde sig så kom människor till tro. Och det kom handelsresande förbi. De berättade för dem och de tog med sig det. Berättade för någon annan och de fick höra. Och liksom Jesus blev förkunnad. Jättesnabbt spred sig det här. Utan någon specifik plan eller så här. Nu måste vi ha en strategi för det här. Det fanns det säkert till viss del. Men mest var det ju att ja, men vi älskar Jesus. Vi måste berätta. Det står på ett ställe. Vi kan inte tiga om det som har hänt. Liksom. Vi måste berätta om vem Jesus är. För de var förälskade i Jesus Kristus. Han hade förvandlat deras liv. Och det gick inte att sätta stopp för dem. Och det var ingen som heller behövde stå så här och predika om evangelisation och säga kom igen nu, nu måste vi ut och berätta. Det gjorde ju folk liksom. De hade ju snarare problem att det var så många som kom till tro hela tiden så de försökte hitta sätt att liksom ta hand om dem och lära upp dem och göra dem till lärjungar. Vi lever inte på det sättet. Det måste jag nästan säga. För skulle vi göra det så skulle vår församling växa hela tiden. Varje dag. Men i någon slags rädsla, osäkerhet och kanske brist på övertygelse så är vi ganska smygande med vår tro. Och det här tror jag i Sverige framförallt har byggts under flera år, byggts in i vårt system. Att religion är inget man pratar om, tro är en privatsak och så vidare. Och så, från område efter område så har det här med tro och liksom så, det har plockats bort. Och det finns inte så mycket kvar. Och vi är i det där. Vi är påverkade av det. Även om vi säger att nej, jag tror på Jesus och jag står upp för honom. Så tror jag inte vi gör det så mycket som vi kanske borde. Eller, jag vet inte. Vad tror du? Du kan fundera på det. Men det är därför evangelisterna behövs i vår församling, eller hur? Som tänder oss, som på nytt får oss att känna, ah, det är ju det här det handlar om. Det är ju viktigt med evangelium. Vi måste få tala om Gud. Och våra hjärtan behöver tändas för de människor som inte tror än. De som finns runt om oss, de vi älskar. Och våra hjärtan tänds för dem när vi blir mer förälskade i Jesus. Det är det viktigaste. Det är egentligen det handlar om med evangelisation. Att vi är förälskade i Jesus. För när vi är det, då kan vi inte vara tysta. Liksom. Då kan vi inte låta bli att berätta. Så hur gick det till i Nya Testamentet när de levde ut evangeliet? Jag ska lyfta fram tre aspekter som återkommer gång på gång som verkar vara viktiga i vårt liksom, spridande av Guds rike. Det första är förkunnelse. Det är ett gammalt ord. Predikan står det ibland. Också ett gammalt konstigt ord. Men det betyder ju att liksom, ge ut ett budskap på något sätt. Kommunicera någonting skulle man kunna säga. Det grekiska ord som används i Bibeln är keruso, som betyder ungefär förkunna som en herold, en budbärare. Jag kan ta ett exempel så ni förstår vad jag menar. Så här fungerar det ofta i den antika världen. Säg att kejsaren har fått en son, det är en stor nyhet. Då skrev man inte det på Twitter för det fanns inte, utan då skickade man ut sin herold, sin budbärare som red på häst ut i de små byarna. Och så klev han av sin häst och så tog han upp sin sån här rulle och så sa han, kejsaren har fått en son! Så då förkunnade han de här goda nyheterna som han såklart tyckte att det var, att kejsaren hade fått en son. Och så la han till, ge allt du äger till kejsaren. Det var såna här grejer också. Det är vad det här ordet betyder, förkunnelse eller predikan som vi också säger. Och det är min uppgift som när jag står här och predikar eller när vi pratar med varandra. Att få ge ut de goda nyheterna. Det står så här i Markus 1 och 14-15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap. Han gav ut det liksom. Han kom precis som en sån här herold till häst, så kom han och talade ut de goda nyheterna. Och sa, inte kejsaren har fått en son, utan tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro evangelium, de goda nyheterna. Det var vad Jesus sa. I Grekland hade härolden en särskild uppgift. Han kallade alla fria män till rådsmötena som kallades ecclesia, vilket är samma ord som vi har för kyrka idag. Det är samma ord. De kristna tog upp det ordet, ecclesia, som betyder rådsmöte, folksamling. Liksom. Han samlade de fria männen för att där liksom berätta de goda nyheterna, vad det nu än var. Och så tog kyrkan upp det här liksom och tänkte, ja, men det är precis det handlar om. När Jesus talar, då samlar han alla människor till sig, till en ny ecclesia, kyrkan. Och det låg kunglig auktoritet bakom orden när en sån där herold kom. Och det gör det ju när vi talar ut ord ifrån Gud också. När du berättar för någon om Jesus, när du talar ut sanningar från Bibeln, då är det inte bara du som talar, utan då har du Gud i ryggen. Alltså det finns en auktoritet i det. Gud backar alltid upp sitt ord. Och det är ganska gött att veta. Så det finns en sån otrolig kraft bakom orden. Och så var det ju när en herold sa någonting på den tiden liksom. Det var ingen som satte sig emot det eller så där, utan okej, det här har kungen sagt liksom. Då är det på riktigt liksom. Även om budbäraren i sig kanske inte var så mycket. Det kunde ju varit någon vem som helst liksom. Men det låg kraft bakom orden, för det kom ifrån kejsaren, det kom ifrån kungen, och på samma sätt när vi talar ut om Jesus så finns det kraft bakom. Och då, det väcker tro när vi talar ut, när vi berättar saker om Gud, om Guds rike, så väcker det tro. Så står det i Romarbrevet 10:17 att tro kommer av att höra Guds ord. Det är det första. Men Jesus förkunnade inte bara. Han berättade inte bara om Guds rike. Han talade inte bara, utan han gjorde hela tiden under och tecken. Och det var inne på när jag pratade om lärare och Jesus som lärare. Jesus gjorde alltid under och tecken. Det hände övernaturliga saker kring Jesus. Och det var en del av hans förkunnelse. Det var en del av att visa att, ja, men det här är något som Gud backar upp. Jag hörde en rolig historia. Han som ska komma här på dagledeträffen. Vad heter han? Ivan. Väldigt rolig man. De var här och övade häromdagen. Satt här in och fika. Då berättade han en rolig historia som var så här. Att det var en... engelsman, nej det var det kanske inte. Det var en amerikan, säger vi. Det var en amerikan, en kille från Polen och en svensk, säger vi. Som satt och fika. Och helt plötsligt kom och de var sjuka allihopa. De hade olika jobbiga sjukdomar. De satt och pratade om sina sjukdomar. Och så plötsligt kommer Jesus in på det här fiket och går fram till de här. Så går han fram till amerikanen först och så säger han, lägger han händerna på honom och säger, bli frisk. Och så blir han frisk och han tackar Jesus. Åh, du tog bort min sjukdom. Så går han till polacken och så lägger han händerna på honom. Och så säger han, bli frisk. Och han blir frisk och han säger, åh, tack Jesus att du har gjort mig frisk. Så går han fram till svensken. Och precis när han ska lägga handen på så bara, nej, rör mig inte, säger svensken. Jag är sjukskriven. Han vill inte bli av med sin sjukdom. Då får han inga pengar. Kanske lite talande om hur vi är ibland i Sverige. Men Jesus är sån. Han gör under. Han botar sjuka. Och vi tror på det. Vi tror att det är sanningen. Jesus gjorde ständigt under och tecken. Det var en del av hans tjänst. Lärjungarna gjorde precis samma sak sen när Jesus levde. Och både apostlarna och de som inte var det gjorde det efter Jesu död också. Vi kan läsa i Markus 16:20. Då står det så här. De gick ut och predikade överallt. Och Herren var med dem. Det här handlar om lärjungarna alltså efter. De gick ut och predikade överallt och Herren var med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Slutsats, under och tecken är en del av evangeliet. Det är inte ett extra tillägg som man kan boka om man har lite extra pengar, utan det är något som finns tillgängligt för alla. Vi kan tala om Guds rike och vi kan demonstrera Guds rike genom att be om under och tecken. Och det är därför vi ber för sjuka här i församlingen. Det är därför vi delar kunskapens ord alltid i slutet på gudstjänsten. Vi har lyssnat in vad vi tror att Gud har talat. Och det är därför vi förväntar oss ett gudomligt ingripande när vi ber. Det tredje och sista som är viktigt i evangelistens tjänst och varenda kristens tjänst när vi lever evangeliserande liv, det är livsberättelser, eller vittnesbörd som man ofta sa förr. Men jag tycker livsberättelser är ett bra ord också. I Apostlagärningarna 3:9-10, eller tidigare där, så finns det en berättelse om en lam man som sitter utanför templet och tigger. Så kommer Petrus och Johannes gående förbi. Han säger, ja men ge mig lite pengar. Så här. Och de säger, vi har, guld och silver har vi inte. Men det vi har, det kan du få. I Jesu namn, res dig upp och gå. Och så reser de upp mannen. Och han börjar gå. Det är ganska stor grej som händer. Han har varit lam liksom hela sitt liv. Och alla som bor där omkring och är i templet och liksom brukar vara där, de känner ju till den här mannen. Ja, men det är han som sitter där och tigger. Liksom. Och så gör de den här grejen. Och så står det så här. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten, så fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. När vi får höra vad Gud har gjort, så gör det någonting med oss. När ni hörde Ernst berättelse i början här om hur han kom till tro på Jesus, så väcker det någonting i oss av tro, av att ja, men det är möjligt. Gud har kraft, Gud kan förändra liv, Gud kan göra saker. Jag var 16 år när jag kom till tro, jag är inte uppvuxen i kyrkan. Så fick jag höra talas om Jesus. Linda berättade för mig om vem Jesus var. Jag började läsa lite i Bibeln, vi bad en kväll. Jag fick ta emot den helige ande och mitt liv blev helt förvandlat. Helt plötsligt blev Gud på riktigt och inte bara en teori. Och när jag berättar det för folk så märker jag, då väcker det någonting i dem. Aha, det här är sant liksom. Det här har gjort någonting i ditt liv. När vi gjorde tv-gudstjänster här, så hade vi i en av gudstjänsterna en grej där vi gick upp och visade lappar. Där vi skrivit väldigt kort bara så här, hur livet var innan. Och så vände man på lappen vad Jesus hade gjort i våra liv. Typ, jag var sjuk och så vände man, jag blev frisk. Bara för att förenkla. Men, och så hade vi massa sådana. Det är inget av allt det vi gjorde i de här tv-gudstjänsterna som vi har fått så mycket respons på som det. För det talade så rakt in i människor. Att okej, här står riktiga människor. Vanliga människor som jag. Och Gud har gjort något i deras liv. Det betyder så otroligt mycket. Alla har ju någon som har berättat för en om Jesus. Du har haft någon i ditt liv som har berättat för dig. Som du har hört en berättelse ifrån. Som har väckt tro i dig. Och ett vittnesbörd om ett förvandlat liv säger så mycket och det väcker tro. Ni kan komma upp nu, Hugo och Kairi. Så ska vi gå in för landning i den här predikan. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Amen.